I detta avsnitt diskuteras att ensamhet har blivit ett stort problem för allt fler. Ingmar Skog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa. Han har ett förslag på hur man kan göra äldre mindre ensamma. Upphandla prattid hos hemtjänsten hos äldre, föreslår han som ett inspel i frågan. Kan det vara lösningen? Ingmar Skog och Anna Starbrink diskuterar. Välkomna!
Hundratusen svenskar är socialt isolerade. Ensamheten, det gör ju livet färglöst och skadar både den fysiska och den psykiska hälsan. Ofrivillig ensamhet är så utspritt att det måste vi nog se som ett samhällsproblem. Men vad ska vi göra åt det? Det hade jag tänkt att det här avsnittet av podden ska handla om. Och därför har jag bjudit in en gäst som är Ingmar Skog. Välkommen till podden, Ingmar. Du är professor i psykiatri, du är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Och sen är du en del av ensamhetskommissionen som är ett nytt initiativ från olika delar av samhället som ska arbeta för att motverka den sociala isoleringen. Du är så välkommen och min första fråga till dig är, vad är ensamhet?
Alltså ensamhet är en känsla av att man inte har de nära kontakter som man skulle vilja ha. Sen kan ensamhet vara väldigt mycket olika saker. Och jag tror att en väldigt viktig grej att göra det är att liksom dela upp. Det här att bo ensam innebär inte att man är ensam. Man kan till exempel bo ihop med någon eller ha ett förhållande och ändå känna sig ensam. Men det är vanligare så att man känner sig ensam när man bor ensam. Och här finns en diskrepans och det är det här att det finns ju myten om att vi är ensammast i världen. Och jag var faktiskt inbjuden en gång till ett möte, ett seminarium som heter Varför är vi ensammast i världen? Och då var jag tvungen att säga att det stämmer inte, vi är inte ensammast i världen. Och så fick alla gå hem innan vi ens hunnit börja. Men vi fortsatte ändå. Men då är det så här att alla studier de visar på det, den här känslan av ensamhet, den är faktiskt mindre i de nordiska länderna än bland äldre, alltså, än i medelhavsländer och framförallt också Östeuropa där de har de största ensamheterna. Men det innebär inte att det inte är ett problem. Alltså när vi tittar på siffror på äldre så är det ungefär 10% som är ensamma. Och ensamhet kan ju vara väldigt mycket olika saker. Jag tror rätt mycket att, alltså en sak är ju att vi människor har ju överlevt för att vi kan arbeta i grupp. Och kastas vi ut ur gruppen så blir det väldigt, väldigt plågsamt. Så det är liksom en varningssignal för oss när vi känner oss ensamma. Men sen kan ju ensamhet vara väldigt mycket olika saker. Det kan vara det att du inte har något socialt nätverk. Det kan vara att du inte har någon nära person som du kan prata med om allting med. Det kan vara som man ofta ser hos folk med väldigt, väldigt gamla. Där finns det en slags ensamhet. Alltså jag har intervjuat 100-åringar, 99-åringar och sånt i de här studierna vi gör. Och där är det många som upplever det här att det är ingen längre som kommer ihåg samma saker. Man har inte samma liksom minnen från tidigare i livet för det finns ingen kvar som kan dela det. Sådana här triviala saker som ingen som känner till På spåret till exempel. Så ensamhet kan vara väldigt mycket olika saker.
Men en subjektiv känsla.
Det är en subjektiv känsla.
Ja. Vet du, i den här podden har jag återkommit till den här ensamhetsfrågan flera gånger. Jag har haft psykologen Anna Benner som har skrivit en bok. Amelia Adamo som ju är kollega till dig i ensamhetskommissionen, hon är ordförande där. Har varit med Birgitta Jonsson som håller på med SeniorNet och vill använda digitala verktyg för att bryta ensamheten har också varit med. Det verkar ju som att den här frågan bubblar lite och engagemanget kanske växer i hela samhället. Men vad kan vi göra då? Jag är ju politiker och borde ha makt. Vad kan en sån som jag göra för att minska den här ofrivilliga ensamheten?
Alltså, det beror ju på lite grann vad det är för typ av ensamhet man pratar om. Dels ser du det att på något sätt, dels tycker jag faktiskt som politiker att vi vet det att människor som har äldrevård och människor som bor på äldreboenden, de känner sig mer ensamma än andra. Och då tänker jag så att när man gör upphandlingar för hemtjänst eller för äldrevård. Då ska man inte bara liksom räkna på hur lång tid det tar att tvätta någon eller gå på toaletten eller ta på kläder. Utan man ska också liksom upphandla att och så har vi då en halvtimme där man ska kunna prata med varandra. Så där finns ju verkligen en konkret sak som man kan göra som politiker, att man har det kravet. Det är en lika viktig mänsklig sak som att man byter kläder på någon. Så det är en grej. Den andra grejen är ju att på något sätt jobba på att vi får mer kontaktytor. Att vi har mer tillfällen att träffa varandra. Och det som jag kanske sagt förut, det här med att vi är ett av de mest ensamboende länderna i världen. Men det innebär ju det att när vi då är väldigt många ensamboende, så innebär en sak som pandemin, den innebär ju då att de här kontaktytorna försvinner. Och då blir människor som inte var ensamma börjar plötsligt känna sig ensamma. Men i normala situationer så måste vi se till att det finns mer kontaktytor, mer möjligheter för folk att träffas. Och att det är en väldigt viktig del av samhället. Att man satsar på musik, kultur, kurser, alltså där människor kan träffas och ha ett gemensamt intresse. Tänker jag. En av många. Det är liksom några grejer. Sen måste man ju få bort ålderism, alltså det här med åldersdiskriminering. Och där är ju också väldigt viktigt att politiker går i spetsen. För att där handlar det om det, att det faktiskt är så att även äldre människor har behov av närhet. Både när det gäller nära relationer och när det gäller att kunna träffa andra människor.
Ja, och jag ska återkomma till det i ett kommande program också och prata just om det här med ålderismen på arbetsmarknaden. Att man liksom blir bäst före datum känns väldigt tidigt för många som är väldigt aktiva och plötsligt inte känner sig efterfrågade. Men du gav några exempel här, och det var ju egentligen väldigt stora frågor. Jag tolkar det som att det här är ingenting man löser i något av de här traditionella politiska facken. Det är inte en vårdfråga, det är inte en äldreomsorgsfråga, utan det handlar egentligen om att vi måste skapa ett samhälle där man skapar mera ytor för möten på olika sätt, och där kanske föreningsliv och kulturliv och vad vet jag kan vara involverade. Så där har man ju tänkt i andra länder som jag kan tycka ligger lite före oss i de här frågorna, som Storbritannien till exempel, där man ju till och med har en minister med ett utpekat ansvar för ensamhetsfrågorna och en nationell strategi som väl inte är så himla vass i detaljerna så, men det är ändå att man har kraftsamlat kring de här frågorna och alla samhällssektorer är involverade i dem. Skulle vi behöva en jämställdhets, eller inte jämställdhet, ja det kan vi också behöva, men en ensamhetsminister i Sverige också för att få lite kraft i frågan? Vad tror du?
Jag tror att man skulle kanske behöva till och med en minister. Ensamhet är ju en väldigt, väldigt viktig fråga. Men där skulle man kanske också lägga in sådana saker som psykisk ohälsa. Och att man har en minister som bevakar det. Och gör det ur många olika synpunkter. På samma sätt som att man har en minister som ska bevaka åldersfrågor. Men absolut att det kunde vara ett speciellt ansvarsområde. Mm. För det är ju plågsamt att vara ensam. Det vet ju alla som har varit det någon gång. Att det kan ju gå upp och ner i livet. Och ensamhet är som sagt väldigt många olika saker. Från det att man kanske är extremt blyg och har svårt att ta kontakter, till att det inte finns några kontaktytor, eller att man har olika funktionshinder som gör att man inte kan ta kontakt. Så det är ett väldigt bred fråga som du sa.
Men du har ju beskrivit hur farligt det är. På vilket sätt? Jag har förstått att det både påverkar vår psykiska hälsa men också vår fysiska. Går det att beskriva det där? Finns det några mått vad det här betyder för ohälsan i samhället?
Alltså för det första, och jag tänker ofta blir det så här, man ska tala om vad det ger för konsekvenser och om det är ekonomiskt, vad det kostar och så vidare. Mm. Men jag tycker för det första ska jag ju tänka på det att ensamhet är ju något plågsamt i sig, oavsett om det leder till andra saker. Sen är det ju faktiskt så att ensamhet och då känslan av ensamhet, den kan ju leda till många olika saker. Det är ju en väldigt stor riskfaktor för depression, självmord är det en riskfaktor för. Men man har också sett att det kan påverka till exempel dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar och liknande. Mm. Så att det har både en fysisk effekt och en psykisk effekt. Och den här fysiska effekten, den beror antagligen på att du kommer in i ett stresstillstånd när du är ensam. Alltså den här gamla grejen, blev du övergiven av gruppen så var du i princip utslagen för flera tusen år sedan. Och det är den ångesten som det väcker hos oss igen.
Mm. Ja, det används. Isolering används ju som en bestraffning. Och historiskt har det ju varit att uteslutas ur gruppen som ett straff. Man har fått.
Mobbing alltså, jag är också en typ av det, att man utesluts så att säga.
Ja, ja. Ja, för jag är för lite efter det här med folkhälsofrågorna, känns ju som att de har fått lite förnyad kraft i diskussionen också. Och då pratar vi väldigt mycket om våra matvanor och att vi ska röra på oss och många sådana saker. Men den här ensamhetsfrågan nämns ganska sällan i det sammanhanget. Men jag har förstått att det har en sån enorm påverkan på egentligen hälsan ur så många olika perspektiv, och dessutom svårare att göra någonting åt allt det här andra. Det är inte så lätt att ta sig ut på den där promenaden om man känner sig ensam, och till slut blir man ju lite rädd också för att söka sig ut kanske. Det är kanske inte så lätt att sluta röka om man inte har någon att vara kompis med eller så. Så att det påverkar så mycket även hur vi kan ta oss an folkhälsofrågorna i stort. Och det är något som jag verkligen efterlyser, att det borde in i folkhälsarbetet på ett mycket tydligare sätt.
Jag tror att man på samma sätt som man liksom, när du ska ta olika politiska beslut, till exempel om äldrevård eller skola eller vad det än är, så kanske man alltid ska försöka ha med någonting. Okej, det här vi gör nu, vad påverkar det den psykiska hälsan? Påverkar det människors ensamhet? Alltså vad får det för konsekvenser? Och också vad kan vi lägga till så att det här påverkar möjligheten till kontakter? Att det här kanske kan förbättra den psykiska ohälsan? På samma sätt som vi är väldigt försiktiga när det gäller att det inte ska hända olyckor eller att det inte ska hända olika fysiska saker.
Mm. Mm. Ja, vi är ju mitt i den här pandemin. Vi hoppas ju att den ska ändå gå mot sitt slut och så. Och vaccinationerna som tar alldeles för lång tid ska ändå rädda oss från det där. Men du har, stuckit ut hakan, varit väldigt kritisk mot hur just gruppen äldre har behandlats under pandemin. Du skrev nyligen en artikel där du beskrev 8 svek mot de äldre. Och några av de där sveken som du pekar på där handlar ju om, ja, men isoleringen, det här besöksförbudet till exempel som har gällt i äldreomsorgen under långa tider. Vad har det betytt för de äldre?
Alltså om vi tar besöksförbudet som jag är väldigt irriterad på. Och där kan jag säga att från med hösten så tycker jag att man har stöd från Folkhälsomyndigheten också. Att besöksförbudet måste bara sättas in om det är väldigt, väldigt allvarlig situation. För det ger sådana konsekvenser. Det ökar ju ensamheten. Det ökar inte ensamheten bara för de personer som är på äldreboendet, utan det ökar ju också att de som nära kontakterna, till exempel en make-maka som kanske varit gifta i 50-60 år, plötsligt förbjuds att träffa varann. Alltså det är ju fullständigt horribelt. Och de flesta infektionsexperter menar ju att det har ju inte en enorm effekt på smittspridningen på äldreboenden. Utan där är det ju den här nära kontakten mellan personal och de boende. Den nödvändiga nära kontakten där man liksom måste hjälpa med en massa dagliga aktiviteter. Då är det väldigt svårt att undvika smittspridning. Och det gäller ju även smittspridning till personalen. Medan däremot besöksförbudet har en ganska liten del. Och jag var fruktansvärt upprörd när man förlängde det här besöksförbudet. För att då var det en låg smittspridning. Risk-nytta-bedömningen var så uppenbart att det var mycket större risk att man, vad heter det nu, med det här besöksförbudet, än att smittan skulle spridas. Och där kan man säga det att under hösten så är det ju faktiskt så att då är det ju myndigheterna, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten har ju varit väldigt kritiska, IVO också, mot besöksförbudet. Och där känns det mer som att man går mot, där det är politiska beslut mot Folkhälsomyndigheten, där man väldigt, bland annat i Göteborg, tog beslut om besöksförbud trots att Folkhälsomyndigheten och faktiskt de flesta infektionsexperter också var väldigt tveksamma till om det är bra. Och om man får säga lite ytterligare så är det ju så här att medianöverlevnaden, alltså den tid som hälften av de som flyttar in på ett äldreboende, hur länge de kommer att bo där innan man avlider, det är ungefär 2 år. Det innebär att när pandemin började så var det så att alla som bodde på ett äldreboende då, de hade en mediantid på 1 år kvar att leva. Och nu har man då på en del håll hållit på med ett besöksförbud i 1 år. Alltså nästan en stor del av deras liv. Och att ta sådana beslut så lättvindigt som jag tycker man gör. Visserligen säger alla att de blöder i hjärtat när de gör det och så vidare. Men det tror inte jag på. Man tar inte sådana beslut utan att det finns ordentligt stöd för det. Du får ursäkta mig, jag blir lite upprörd när jag tänker på
det. Nej, men jag tycker det här är en jätteviktig fråga och något som vi verkligen måste diskutera och bestämma oss hur vi ska i framtiden. Det kan komma fler pandemier förrän man anar. Och jag tror, och när jag lyssnade också på politikerkompisar i kommunerna som ju har ansvaret för äldreomsorgen, så var det ju en väldig panikkänsla där för ett år sedan.
När det, var början, det var helt rätt att göra det i början, för då visste vi ingenting, va?
Nej, men alltså, då tänker jag så här...
säger jag ingenting om...
Alltså då men man skulle ha gjort det i några veckor och använt den tiden till att fundera ut strategier för att öppna upp och skapa säkra mötesformer för de som bor i ett äldreboende och för deras nära och kära och hitta på de bästa strukturerna. Och det skulle säkert behöva se ganska olika ut därför att boendena ser olika ut och behoven kanske ser olika ut också. Men det här att det fick vara så lång tid, det håller jag med om att det är verkligen ett svek mot
alltså jag, ska jag vara riktigt elak så har jag en känsla att många politiker tog de besluten för att visa att man vågade ta kraftfulla beslut. Och det här var en grupp som inte kan säga ifrån riktigt.
Ja.
Det kanske är hårt, men jag har en känsla. Ja. För det var så mycket kritik på att politikerna inte tog ledningen. Och här var liksom ett sätt att visa att man vågade ta beslut. Och det gällde ju alla partier. Det var ju inte något...
Nej, det här är inget partiskiljande, men jag tror att de där första korta tiden i början av pandemin, då var det nog mer så här panik, vi vet ingenting om den här sjukdomen och nu blir det jättesvårt. Men sen besluten att fortsätta och inte göra någonting annat av det, det tycker jag var helt fel. Och det ser vi ju nu också, hur många det är som mår jättedåligt av det.
Och har du sett förresten den här serien Fyraåringar på ett äldreboende?
Ja.
Och jag var ju med där som expert, va? Och jag tycker den ger ett exempel på det här, du vet, när du bor på ett äldreboende, just det här att du inte, alltså det här, den gjordes ju innan pandemin, ska jag säga. Spelades in innan pandemin och sändes sen. Men för mig var det en lärdom om hur många som bor på äldreboenden som har en funktionsförmåga som är mycket lägre än vad de skulle behöva ha, va? Plötsligt fick man en meningsfull sysselsättning. Och så ser vi liksom, jag och den andra experten, Anne Ekdahl, vi trodde ju inte man skulle se sånt här på de som var med. Vi testade och så. Men alltså resultaten var fullständigt häpnadsväckande. Och det visar också på det här som jag sa förut, att man kan inte bara titta på det här att man ska vara ren och snygg och så, utan man måste också se över hur kan vi göra så många meningsfulla sysselsättningar som är anpassade efter varje person individuellt. Vad kan vi göra för att göra livet mer spännande när man är på ett äldreboende?
Men det var ju väldigt fint och man blev väldigt berörd av de där härliga scenerna i det. Och både den avsnittet som jag såg och sen mina egna tankar under pandemin. Man blir ju lite existentiell i den här. Jag är ju också i någon sorts isolering. Jag har min familj omkring mig och så. Men det är klart att jag saknar ju mina vänner. Och det blir ju väldigt tydligt vad som är viktigt i livet. Att det är gemenskapen, att det är relationerna, allt annat. Frisyrerna som vi pratade om innan vi började inspelningen här. Att man inte liksom har ordning på håret och allt det där under det är ju inte betydelsefullt alls, men att få känna att man hör ihop med någon annan, det är ju det som är hela meningen, upplever jag väldigt starkt, och det tror jag inte ändras när man blir äldre. Det har jag ju sett hos mina egna äldre anhöriga också, hur betydelsefullt det är, och ändå så är det, tappar vi bort det när det verkligen blir kris. Och ja, vi har gjort i Stockholm, vi har ju fått mycket kritik, lite beröm också för hur vi har hanterat pandemin och att det har varit en mycket stark diskussion om hur äldre har behandlats då. Har man fått komma till sjukhus som man borde eller inte och så. Så vi har gjort en granskning av det där. IVO har ju tittat på det och gett oss svidande kritik och så har vi sagt så här, ja, vi tycker att ni har gjort lite konstiga mätningar. Men vi gör en egen undersökning och tittar i journalerna. Och det finns mycket man kan säga om det där. Men en sak som är tydlig, det är att många av dem som har fått komma till sjukhus, alltså körts i ambulans från äldreboende till sjukhus, har ju inte fått så bra omhändertagande på sjukhus. För det är ju inte, finns ju inte de möjligheterna på ett stort akutsjukhus under en pandemi. Så där ser vi att det är flera som har fått lämna livet i social isolering, alltså utan en mänsklig närvaro. Medan äldreboendena, trots all kritik som har varit och trots allt som vi har hört om hur illa det är, så är det ändå tydligt att där har man varit mycket bättre på den här närheten. Så jag vill ju också bekräfta de som arbetar i äldreomsorgen att många har ju gjort fantastiska insatser under nästan hopplösa förutsättningar.
Ja, det tror jag också det. Det är ju de här, så här missförhållandena som folk reagerar på som kommer i tidningarna och så. Alltså de flesta gör ju ett fantastiskt arbete. Sen är ju en del alltså såna här saker som har varit mycket i media och som IVA har bekräftat. Mm. Även om det är väldigt ovanligt så är det, jag är ju läkare själv, alltså vissa grejer får inte ske.
Nej.
Det bara är det.
Så. Och sen bara är det att de flesta har haft det bra betyder ju inte att vi ska acceptera att andra har haft det dåligt. Så ska man inte se på det såklart.
Men det är också så här, tänker jag, att jag håller med fullständigt att det ideala det är om man kan få en bra medicinsk vård när man är på äldreboendet. Mm. För vi vet, alltså, det är ju väldigt många människor som har demens och man är skör på olika andra sätt när man bor på ett äldreboende. Och då är det ofta inte bra att komma in på sjukhus. Och därför är det ju alltid det bästa om man kan få att man verkligen får en väldigt bra vård på plats. Sen tror jag att Stockholm har varit ganska bra, för ni har väl haft såna här geriatriska avdelningar som bara tar emot covid-19-patienter. Alltså att du har folk som är specialister på äldre som har tagit. Så att jag tror ändå att ni varit, just när en äldre person kommit in på sjukhus, så tror jag att ni har legat ganska bra till just när det gäller behandling, eftersom ni har geriatriker som tagit hand om de som kommit in.
Jo, det är vi väldigt stolta över och glada för nu i Stockholm, att vi har en särskild geriatrisk vård med särskilda enheter som ibland ligger på akutsjukhuset, men ganska ofta ligger de i egna mindre sjukhus också, i väldigt fina miljöer. Och det där håller vi på att bygga ut, och det behövs ju. Men jag tror också att det behövs en mycket starkare koppling mellan vården och äldreboendena, för man kan ju tänka sig i högre grad att vården kommer till den enskilda istället för att den enskilda ska komma till vården. Det tror jag kunde vara bra för många, inte bara under en pandemi utan i största allmänhet, så man får vara i sin trygga miljö mer. Men du, din kritik handlade ju också i din artikel här, att du skriver att du har chockats av okunskapen om åldrandet och om fördomarna mot gamla under pandemin. Det är ord och inga visar. Vill du berätta vad du menar?
Nej, men alltså, jag satt för ett år sedan framför tvn och hörde presskonferenserna. Jag hörde olika politiker uttala sig, men framförallt kan man säga kollegor från infektionsområdet, smittskyddsområdet. Och många av dem är ju ungefär min ålder, jag är ju 67 nu, jag var 66 då. Många är ju min ålder, gick antagligen läkarutbildning ungefär samtidigt som mig. Och det man fick höra, det var ju ungefär den kunskap man hade om äldre på 70-talet. Och att man inte tog in äldre experter, det är fortfarande för mig en total, alltså, om man nu har en grupp som är så illa, som liksom drabbades så illa under pandemin, att man inte tog in experter på äldre som kunde ge råd. Vi skrev faktiskt en debattartikel, ett antal äldreforskare, i mitten av mars förra året som kom in i Aftonbladet, där vi skrev då, påpekade problemet med 290 olika kommuner. Vi påpekade att vi var väldigt oroliga när det gällde äldrevården och hemtjänsten. Vi sa det här, man måste få fram skyddsutrustning, man måste få fram provtagning. Vi tyckte man skulle ha en äldresamordnare då, för att vi hade de här 290 kommunerna. Och det var ju också i början att äldrevården stod ju väldigt frågande, vad ska vi göra nu? Och då hade det varit väldigt bra att på samma sätt som vi har en vaccinsamordnare nu, att man skulle haft en äldresamordnare. Sen var det att man vad heter det nu, slog ihop alla äldre. Man pratade till och med på presskonferensen om de föra äldre 70-plussarna som plötsligt behandlades som de var omyndiga.
Och man skulle skydda, eller våra äldre.
Våra äldre, alltså det är sån här grej, men det var liksom så här helt absurt. Va? Mm. Och vi hade faktiskt inne i media, debattartiklar och så, jag var ju inte ensam äldreforskare om detta, utan folk var oerhört frustrerade. Vi hade massor med debattartiklar, bland annat en, varför tar man inte in regeringens äldreforskarråd och ber om råd? Alltså det är jättemärkligt att man bara hade virologer, smittskyddsläkare, infektionsläkare. Det var ju ingen som var intresserade. Och sen såg man ju det då på äldreboenden. Efter någon månad så kom ju Socialstyrelsen med statistik som ju visade att visserligen var det 90% av alla som dog som var över 70 år. Men av de som var 70 år så var det 90% som bodde på äldreboenden eller som hade hemtjänst. Och totalt sett var det 75%. Och den gruppen är ju, alltså hälften av alla som avlidit har bott på äldreboenden. Det är 88 000 personer. Och sen då ytterligare ungefär 200 000 personer har hemtjänst. Och där inträffade 25% av alla dödsfall. Och bland resten av dem då, det är ju 1,5 miljoner 70-plussare. 70-plussare är också ett uttryck jag inte gillar. Men personer som är över 70 år. Där de stod för ungefär 10% av alla dödsfall. Och det är en väldig skillnad. Vi har en liten, liten grupp som då har för dödsfallen. Sen står de som är 70 plus för ungefär hälften av sjukhusfallen. Det är därför jag säger att vi måste så snabbt som möjligt vaccinera de äldsta för att, eller de som är över 65 år för att rädda sjukvården. Men här var det liksom en sån enorm okunskap och ingen var intresserad att höra folk inom äldreområdet.
Nej, för jag minns också det där för ett år sedan och lyftes det ju fram på de här nationella presskonferenserna just äldre som är sköra gruppen som vi nu ska värna och sen vart alla åtgärder handlade ju, ja dels om att stänga igen då så de inte skulle få träffa några andra med besöksförbud och så men sen var ju, handlade ju åtgärderna egentligen om andra saker som kanske inte träffade just den gruppen så bra. Och samtidigt så var det en väldig debatt på temat håller hemma och man blev äldre som gick ut fick själv för att de gick och handlade och så där. Ja, de måste väl också få leva och så. Men begränsningar, jag uppfattar så här i efterhand egentligen strategin som att äldre får stänga in sig tills det här har blåst över och vi andra, vi tar det lugnt och är försiktiga. Men det kanske beror på att man inte förstod att det här skulle pågå i ett år. Hade det varit över på en månad så hade det väl inte gjort så mycket. Men nu har det ju varit väldigt långdraget och det kanske man skulle ha förutsett. Att vi har ju sett pandemier förr i historien, tänker jag.
Jag tycker det hade kunnat räckt att man sagt det, att vi måste vara väldigt försiktiga med alla som är i äldreboenden och, eller äldrevården. Och sen kunde man sagt att är man över 70 eller över 65, då har man en större risk än andra och bör vara alldeles speciellt särskilt försiktig. Men om du kommer ihåg så sa man det att ni som är över 70 ska stanna hemma. Och tolkningen var ju då att alla trodde att de skulle stanna hemma i sin lägenhet. Och det tror jag faktiskt var myndigheternas, Folkhälsomyndighetens tolkning också, att man skulle stanna inne. Sen luckrades det ju här upp och man sa att man har nog missförstått våra råd. Man får ju förstås gå ut, för det är en enorm hälsorisk att stanna hemma. Speciellt när du blir äldre, för du har en risk att få blodproppar och massa sådana grejer. Och sen sa man efter ett hand då att men man får gå ut och träffa andra. Och sen blev det ju efterhand så att det var väldigt svårt att se skillnaden när man började prata om 70-plus-gruppen jämfört med övriga befolkningen. Och sen försvann det ju i höstas. Och det är ju ingen som överhuvudtaget pratar om att plocka upp de här... Trots att vi haft större smitta under hösten så är det ju ingen som pratar om 70-plus längre. Och jag tror att när man verkligen tittar på siffrorna... Jag såg ju det, jag sysslar med epidemiologi, man såg ganska snabbt att det är en ökad risk för äldre men inte på långa vägar så mycket ökad risk. Och jag tror att när man sett på siffrorna nu så... Det är ju ingen som pratar om 70 plus längre.
Nej, det är det verkligen inte. Och nu så ser vi ju också, vilket ju är fantastiskt, att vaccination av äldre i äldreboenden har ju verkligen gett effekt. Nu är ju smittspridningen väldigt låg där och vi har få som blir sjuka. Någon enstaka, men det är verkligen inte många. Och det känns ju så underbart. Så att få vaccinera många fler och mycket snabbare än vad vi hittills har gjort, det känns ju jätteviktigt. Nu fick vi tråkiga besked där om minskade leveranser igen. Och det har vi ju fått lära oss att leva med de här senaste veckorna. Det är ju väldigt frustrerande. Men hoppet sitter ju ändå i de här vaccindoserna att vi ska
få dem. Och sen är det ju också så här att om du tänker att egentligen behöver man bara vaccinera en liten del av befolkningen för att sjukvården ska få det lättare. Alltså det är, om du tänker alla som är över 65 år, det är ungefär 20% av befolkningen. Det är ungefär 2 miljoner personer. Så man behöver ju inte tänka 10 miljoner, utan man ska tänka 2 miljoner. Och sen kanske om man kunde vaccinera män över 50 så skulle sjukvården ha en enorm minskning. Och då kan man liksom i lugn och ro vaccinera de yngre. Och kanske till och med minska nedstängningarna. För att det är ju inte smittan vi är rädda för, utan det är smittans konsekvenser.
Ja, precis. Det är verkligen en viktig poäng att det är den vi ska begränsa. Och det finns så mycket, tycker jag, att fundera på kring personal under hela, alltså som jobbar i äldreomsorgen under hela den här pandemin. För det såg vi tydligt i Stockholm, och jag tror att det är en bild som stämmer i andra, i alla fall segregerade regioner också. Att det har varit ett väldigt stor smittspridning, till exempel på Järvafältet här i Stockholm, där socioekonomiskt tuffa områden. Där bor ju väldigt många människor som arbetar i de här så kallade kontaktyrken. Man jobbar i kollektivtrafiken, man jobbar i väldigt hög grad i vård och omsorg inte minst. Väldigt många som arbetar i hemtjänst till exempel bor där. Och det är klart att när man ser kartan över hur smittspridningen har sett ut och vi vet vilka yrkeskategorier som bor var, så är det inte så svårt att förstå att smittan också sprids bland alla de som de möter, inte minst i äldreomsorgen. Det får mig att tänka att vi måste ju skärpa oss för framtiden när det gäller pandemier. WHO säger att det är en av de stora globala hälsohoten. Det får vi räkna med, att det kommer fler. Då måste vi vara beredda på det. Vårt arbete med beredskap har ju handlat väldigt mycket om att förbereda oss för terrorattacker och cyberattacker och sådana saker. Inte så mycket för att klara en långvarig bekymmer eller stort hot mot hälsan som en pandemi är. Och då tänker jag att om jag ska bidra med någonting till det fortsatta arbetet med att stärka beredskapen, så vill jag föra in hälsa som en beredskapsfråga. Det är inte bara att ha skyddsutrustning som är viktigt, eller se till att vi har personal som vi kan flytta på i systemet till dit där de behövs. Utan det är ju befolkningens hälsa i grunden som kommer att avgöra hur väl vi kommer att må under en pandemi. Och då blir ju äldres hälsa extra viktig, eftersom de i alla fall i det här fallet var en särskilt skör grupp. Så undrar man kan få gehör för det på riksnivå också, att det blir liksom en hälsoperspektiv i beredskapsarbetet. Jag vet inte.
Jag tror att det man måste också tänka är att pandemier är inte bara infektionen. Du behöver inte bara ha experter på virus, infektioner och sådana saker. Utan du måste också ha in experter från andra områden. För att åtgärderna, alltså i grunden nu, när vi ser liksom slutresultatet, vi är ju mycket sämre än vad Norge och Danmark är, och Finland. Men vi är ju bättre än en väldigt stor del av Europa. Så att jag tror att man måste liksom fundera hela tiden, vad är risken med de åtgärder man gör? Vad får vi för effekter på hälsan i den andra ändan? Alltså det är ju självklart att vi måste stänga ner, som vi har gjort i Sverige, även om det varit frivilligt rätt mycket. Att man måste liksom minska smittan så det inte sjukvården räddas. Men sen måste man ju hela tiden se, vad är konsekvenserna av det här? Och det blir ju, alltså det här, om du tar bara det här att vi har färre som har blivit diagnostiserade med cancer förra året. Kanske färre människor som fått behandling för hjärt-kärlsjukdomar. Vad betyder det när skolorna stängs för de barn som är där? Man har ju pratat om att det är barn, väldigt många barn får illa, väldigt många får illa av att man inte får komma ut och så vidare. Och det är ju hela tiden en balans. Och det kanske kommer att visa att Sverige egentligen har skött det ganska bra, i alla fall på lång sikt. Däremot var vi ju väldigt sena i början med allting. Men som sagt, jag tror man måste se det från många olika håll, så att säga.
Ja, men det tror jag med. Jag är förälder till två högstadieelever som just den här veckan, för just när vi spelar in det här så är det veckan efter sportlovet, och då har de ju inte fått vara i skolan, utan då får de vara hemma och få undervisning digitalt. Det funkar ju ganska bra, men de har ju två välutbildade föräldrar som kan hjälpa och stötta dem. Vi vet att det inte ser ut så för alla, och sen vet vi ju egentligen kanske den viktigaste hälsofrämjande faktorn för befolkningen är ju att klara skolan. Så jag tänker den här unga människorna som är inne på sin tredje termin med mer eller mindre isolering, gymnasieelever och så. Vad det får för konsekvenser på lång sikt för dem, det blir väldigt intressant att följa. Och det kommer nog krävas en del åtgärder för att stötta dem som kommer att behöva det, som inte riktigt har fått den utbildning de skulle behöva. Du, tiden går ju som bekant fort när man har det trevligt, som vi.
Jo, jag skulle bara säga det att jag tror faktiskt det är så att om du tänker dig de här konsekvenserna på lite längre sikt, Där kanske äldre som just är det att man har varit med om ett helt liv. Man kanske kan anpassa sig snabbare. Men många av de unga, de håller ju på att bli människor. De håller på att bli personligheter. De ska liksom möta sina kompisar. De ska liksom träffa kanske en partner. Och de liksom, det är en så viktig period i deras liv. Där kanske vi får mer långsiktiga effekter på de som då inte kunnat göra någonting under när de nu varit i väldigt formbara år.
Mm. Ja, det är ju verkligen en stor risk med det, tror jag. Du, jag tänkte vi ska försöka knyta ihop den här säcken, och då vill jag gå tillbaka lite till den här frågan om ensamhet som vi började med. Och den här ensamhetskommissionen, den är jag lite nyfiken på. Vad är missionen med kommissionen?
Alltså, det finns ju många missioner där, och det är ju Amelia Damo som är ordförande. Men det är ju så här att en av grejerna är ju det att få upp det här på agendan. Att, som vi pratade om förut, att man i varje situation tänker på hur ska vi kunna öka möjligheten att människor kan träffas? Hur ska vi se över olika beslut? Att det inte påverkar ensamheten negativt. Och när det gäller äldre då, som kommissionen framförallt inriktar sig på, så är det ju både ensamheten när du bor på äldreboende eller har hemtjänst eller när du bor hemma som man försöker komma upp. Sen försöker man också göra en slags inventering. Vad finns det för initiativ redan just när det gäller ensamhet? För det görs ju väldigt många initiativ på många olika håll i landet, och där vill ju kommissionen då så här, samla ihop så många goda exempel som möjligt. Och sen gäller det då att påverka politiker, media och andra för att få fram, för att liksom motverka ensamheten i samhället. Så det är väl i korta drag lite grann missionen.
Stor och viktig uppgift som jag hoppas att vi på många olika sätt och från olika håll och kanter kan vara med och bidra till. Stort tack för att du ville vara med i min podd, Ingmar Skog.
Ja, tack för att jag fick vara med.